Utmattningssyndrom med Holde Karlsson. Ingen tid att träna med Steffen Andersen. Den nya nordiska dieten med Per Delange och morotskakan med Kasuna Cortez. Allt detta kommer vi att se i veckans Lifestyle Talk. Det är något som vi alla känner till. Livet bjuder på många olika situationer som kan upplevas som stressiga. Men vad händer när stressen inte är bara av och till, men ständigt närvarande? Det kan leda till något som heter utmattningssyndrom. Idag har jag Holde Karlsson med mig i studien som ska dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om detta syndrom. Välkommen Holde.
Tack.
Kanske du kunde börja med en definition. Vad är utmattningssyndrom?
Ja, utmattningssyndrom är faktiskt ett allvarligt tillstånd som oftast kräver lång rehabiliteringstid. Och det utlösas när man har stora stress eller påfrestningar under en väldigt lång period av tid utan att kunna ha tid för att återhämta sig. Mm. Jag kan kanske berätta lite om min egen erfarenhet. För några år sedan så startade jag ett eget företag och jag kände att jag var ständigt uppe i varv och det var mycket som var stressigt med jobbet. Mm. Och jag fick göra flera människors arbete och det var som en stor påfrestning för mig. Mm. Och till slut så blev det så att jag fick utmattningssyndrom, att kroppen orkade inte längre. Och det är någonting som är egentligen en egen diagnos.
Mm-hmm. Det är inte detsamma som typ depression då i så fall?
Nej, det är inte samma sak. Men man kan ofta ha depression i samband med okay. att man har utmattningssyndrom.
Okay.
Och till exempel, ibland kan medicin hjälpa med depression. Men man kan inte nödvändigtvis medicinera bort utmattningssyndrom utan man behöver faktiskt ta ut åtgärder för att ändra
livsstilen.
Ja, precis.
Okej. Okay. Vad är några tecken att man är på väg mot utmattningssyndrom?
Ja, vi kan många känna igen oss i den här spiralen av att bli väldigt stressig. Men det som blir annorlunda är att när man inte lyssnar till de här signalerna och man fortsätter, då kan det utveckla att man har stor ångest, oro och man kan till och med utveckla sömnproblem, minnesstörningar och hjärtklampningar och en del andra saker. Det kan vara olika från person till person, men till exempel för mig så en av sakerna var att jag utvecklade en stor trötthet som oavsett hur mycket jag försökte vila bort det, att det var fortfarande där. Och det var ett sätt för kroppen att säga nu orkar jag inte mer.
Nej, precis. Så det är både fysiskt och psykiskt? Det är inte
ja,
bara
en. Absolut. Och det kan gå med väldigt smygande till en början med. Så att man får vara mån om att lyssna till kroppens signaler.
Mm. För vad med att man har upptäckt att man är på väg? Vad kan man göra?
Ja, som sagt, man behöver ge kroppen den tid att vila som den behöver. Och sömn är väldigt viktig. Men det är inte bara det som behövs. Utan man behöver göra andra saker som att motionera och kanske någon hobby. Mm. Till exempel oftast med någon som håller på att få utmattningssyndromet. De har kanske haft ett vanligt liv innan men så börjar de jobba mer och mer och de har inte tid för vänner eller för att motionera, de slutar träna. De slutar med allt annat och så blir det till slut bara jobbet kvar. Mm. Och det blir en stor stress och hela deras liv. Och man behöver så att säga göra motsatsen, att man tar andra saker som man gör förutom jobbet och att man känner igen stressfaktorerna och också att man söker hjälp. Det kan vara bara från vänner och familj eller även att söka från vården för det kan hjälpa en stor del att ha någon där att stödja och hjälpa dig, veta vad du kan göra praktiskt.
Mm. Hur är det att man vanligtvis behandlar eller tar hand om utmattningssyndromet?
Det kan variera beroende på vilka besvär man har och vad som är orsaket från person till person. Så. Men en av sakerna som kan användas väldigt mycket av är KBT, det vill säga kognitiv beteendeterapi, som går in på att man kollar på tankesätt och hur man tänker kring sig själv och sina livssituationer och så vidare. Men oftast så kräver det mer saker än bara det, eftersom det är också någonting fysiskt som händer. Och det kan vara arbetsinriktad rehabilitering, och ibland om det har gått väldigt långt så kan det vara en fördel för personen att till och med byta miljö en tid eller en längre tid, eller om det är väldigt allvarligt så kan personen ibland byta yrke.
Mm-hmm. Vad om det är inte jag själv som har fått utmattningssyndrom eller är på väg, men det är min man, en vän, ett barn. Vad gör man då? Mm.
Ja, det är mycket som man kan göra faktiskt. För det första är det bara att förstå att det är någonting allvarligt och att tänka att den här personen, de gör det bästa de kan, och att saker kan vara väldigt, även små saker kan vara väldigt svårt för den här personen att göra. De kan vara väldigt utmanande att bara ta ut soporna eller någonting. Så man kan försöka minska kanske press på den här andra personen och se till om det är någonting man kan göra för att avlasta deras börda. Man får samtidigt se till att man är mån om sin egen hälsa och inte råkar ut för samma sak.
Så man ingen hjälp.
Precis, men ibland kan det finnas någonting man kan göra, fast det är lite, så kan det göra en stor sak för den andra personen. För mig själv så var min man en stor hjälp faktiskt, för han insåg att jag behövde hjälp. Och det var en tid där han hjälpte till med saker i företaget tills någon annan kunde komma. Mm-hmm. Och det faktiskt gjorde en stor skillnad för mig.
Mm-hmm. Vad om man inte bromsar det här på väg mot utmattningssyndrom, eller när man är i den, vad händer då? Vad kan det leda till?
Ja, det, som sagt, de här andra symptomen som vi har nämnt, men också värk i kroppen och yrsel kan man ha. Och det är ofta att man får skuldkänslor också i samband med det här, att man kanske tänker att jag gör inte tillräckligt mycket fast man gör jättemycket. Mm. Eller liknande saker. Men man får komma ihåg att man är inte oumbärlig. Fast man är viktig och unik i sig själv, det är andra som kan kanske ta den uppgiften på arbetet. Mm. Man får verkligen se till att man lyssnar till kroppens signaler om att ta tid att återhämta sig. Mm. Och en del kan uppleva efter det här att de har en lägre, de tålar stress.
Mindre stress.
Ja, precis. Efter att de har haft utmattningssyndromet, de har så att säga lägre tröskel för stress. Mm. Och på grund av det så kan det hända lätt att man får återfall. För man tänker, efter man har en gång blivit frisk, så tänker man, men jag kan fortsätta göra samma sak, kanske samma omständigheter på jobbet. Men det är lätt återfall. Mm. Så man behöver kanske ändra många saker i fortsättning i sitt liv för att kunna ha ett vanligt liv som är hälsosamt.
Kan du sammanfatta det vi har pratat om idag, Olde?
Ja, lite förenklat så kan man säga att det här utmattningssyndrom är sista stadiet av stress, där man är under en lång tid inte brytt sig om sin hälsa, om sin kropp, och kroppen till slut säger att den orkar inte mer. Och då behöver man ta faktiskt stora åtgärder. Mm. Men man kan, om man tar hjälp, söker hjälp och praktiserar ändringar i sitt liv, vill upp sig, då kan man faktiskt ha återhämtning och tillfrisna och ha ett glädjefyllt liv.
Tack så mycket, Hulda.
Ja.
Hulda har delat med sig några viktiga punkter om utmattningssyndrom. Om du eller någon du känner misstänker att lida av syndromet, är det viktigt att söka vård och få din hjälp som de kan erbjuda. Vi ska fortsätta vår diskussion med Hulda nästa vecka då vi ska ta upp ämnet depression. Men nu ska vi se vad Stefan har förberett för de som inte har tid att motionera.
Den absolut vanligaste ursäkten till att man inte tränar, det är att man skyller på att man inte har tid. Väldigt vanligt att höra bland folk som vill träna men tycker att de inte kommer igång, det är att de inte har tid. De har det som ursäkt. Idag tänkte jag ge några tips på vad man kan göra om man inte tycker att man har tid men ändå vill få in någon fysisk aktivitet under dagen. Det måste inte vara ett helt träningspass på flera timmar i sträck, utan det kan ju vara små små bitar under dagen som gör att man är mer fysiskt aktiv. Den första och absolut enklaste grejen man kan göra, om man framförallt har ett stillasittande jobb, det är att man helt enkelt ställer sig upp med jämna mellanrum. Bara att ställa sig upp och gör att man får igång blodcirkulationen och ja, kroppen aktiveras igen. Man har ju sett att sitta still under en väldigt lång period är mer skadligt för hälsan än att ja, sitta still hela dagen och ändå träna. Ett annat tips är att man ska dricka vatten. För varje gång du dricker vatten så måste du ju hämta vattnet någonstans ifrån. Så om du går upp till där vattnet finns så kommer du röra på dig. Ett bra sätt att få in en rutin på att ställa sig upp är att helt enkelt sätta ett larm. Att nu är det dags att stå upp igen. Sätt det med jämna mellanrum, kanske en gång i timmen eller någonting, om du sitter vid ett skrivbord. Ett annat sätt man kan göra för att hålla sig aktiv, det är att onödig tid som du egentligen inte gör någonting på, så kan du passa på att gå. Till exempel om du väntar på bussen eller väntar på någonting annat, så ja, gå medan, på stället medan du väntar. Gå runt en liten bit. En grej man kan göra också är att faktiskt träna magen medan man sitter ner. Till exempel om du sitter i bilen eller på bussen eller på kontoret där du jobbar, så kan man dra in magen så att du försöker nudda naveln med ryggraden helt enkelt. Försöka få dem att komma nära. Genom det så tränar man magen helt av att bara sitta ner. Sen ett bra tips är att faktiskt också boka in ett riktigt träningspass. För oavsett hur mycket vardagsaktivitet som du har så behövs även de här riktiga träningspassen för hälsan. Om du bokar in det i kalendern så är chansen större att det blir av. En annan sak du kan göra är att parkera bilen längre bort. Då får du också några extra meter promenad varje gång du parkerar bilen. Eller varför inte ringa istället för att skicka ett sms. Då kan du gå samtidigt som du pratar med den personen och göra någonting istället för att du sitter och textar eller skriver ett mejl. Samma sak som att parkera bilen längre bort, så kan du gå av bussen lite tidigare eller senare och helt enkelt gå den sista stationen hem. Då kommer det inte ta särskilt mycket extra tid, men du får en bra promenad. Bra sätt att börja dagen på eller avsluta en lång arbetsdag på. En annan grej man kan göra, helt enkelt att bara göra 10 armhävningar. Det tar väldigt lite tid, men du får in en bra fysisk aktivitet för överkroppen. Något som har blivit vanligt också och som är väldigt bra för de som har stillasittande jobb är att man sitter på en pilatesboll istället för en kontorstol. Då får man automatiskt en bra hållning och man tränar både bollstyrka och balans under hela tiden som man jobbar. Risken för ont i axlar och leder är mycket mindre om du sitter på en pilatesboll istället för en kontorsstol. Och det sista klassiska tipset som jag har, det är att faktiskt ta trapporna istället för hissen. Det är något som också kan göra skillnad, även om det är en liten grej. Så gör man det varje dag, alla de här små grejerna, så kan det bli en stor skillnad. Hoppas du känner dig uppmuntrad att bli mer fysiskt aktiv i din vardag. Lycka till!
Idag finns det många som inte har tillräckligt med mat. Kanske inte så många här i Norden, men på andra platser i världen är det ett stort problem. Finns det något som vi kan göra? Per de Lange, doktor i folkhälsa, ser på problemet.
se närmare på om det är nog mat i världen. Mangel på mat. Hur kan vi göra något med det? Temat är egentligen hämtat ifrån världens matvarediskussioner, slik vi finner det i FN. Klimapanelet har varit upptatt av detta, världens hälsoorganisation också. Att bortemot 1 miljard av världens befolkning sulter eller har i alla fall för lite mat. Om man bekymrar sig för att det kan komma till att bli värre, för man ser ju skrämmande vyer på miljöhimmelen. Det första är ju att det blir våtare, varmare och villare, som man säger generellt sett, när det gäller klimautvecklingen. Och det vill ju självklart föra till att i någon land blir det törke, andra land blir det översvämmelse och flom. Bägge delar är ju heldig för matproduktion, och det vill då föra till att det blir mindre mat producerat. I tillägg så är vi människor lite speciella. Vi flyttar gärna på oss, och vi har en tendens att flytta från landet. Det har vi ju haft i våra land här i Norden också. Från landet och in till byarna, in till de centrala strökena, för att få lite mer arbetsmöjligheter, få mer omgång med flera människor, för att få vissa fördelar utav det. Och parallellt med dessa faktorerna så har vi då för lite vatten. Så summerar vi det upp. För lite färskvatten skulle jag säga, rent färskvatten. Så katastrofer, för lite rent vatten, och detta att vi flyttar oss, och baksidan blir ju då att vi går från att vara matproducent till att bli bara matkonsument. Vi går till butiken för att hämta den maten vi ska ha. Vad kan vi göra med detta? Vad slags möjligheter är det? Väl, många har kikat på naturhushållningarna. Vi har Medelhavskosthållet. Vi har Latinamerikakosthållet. Vi har Asiakosthållet. Och i många av dessa naturhushållningarna så har man spist ett mer grönt kosthåll. Och det har ført till ett bättre helbred för de som bor där när det gäller i alla fall det vi kallar för livsstilsrelaterade sjukdomar, hjärt- och karsjukdom, kräft, diabetes och så vidare. Men så får vi en baksida igen. För vi bor ju här uppe i detta kalla norr. Hur ska vi få all maten vår hit? Och till daglig nå så importerar vi halvparten av maten vår omtrent ifrån sydliga ene. Enten vi snackar om kött, ägg eller sågar fisk. Men inte minst också frukt och grönsaker. Det är spännande med den maten vi får långt bortifrån. Och särskilt hvis vi inte producerar så mycket själv. Problemet vårt är transporten. Är med till att förvärra klimaproblematiken. Kan det tänkas att vi borde producera mer här lokalt heller? Och många land har begynt att se närmare på det. Vi har fått ett helt nytt kosthållskoncept. New Nordic Diet. Det nya nordiska kosthållet. Bygget, ja, på dessa tankarna från tredje världen, men samtidigt i den rammen som vi har. Istället för apelsin så spiser vi Nordens apelsin, kålrot, kålrabi. Och vi kan spisa mer kartofler, poteter, vi kan spisa mer och vi kan dyrka bönor och ärter, vi kan dyrka pärer och plommor, vi kan gå ut i skogen och plocka mer bär. För det visar sig att vi plockar bara 5-10% av de bärna som växer gratis för oss där ute i skogen. Och så kunde jag fortsätta att se på flera ting. Tro det eller ej, de har allerede prövd och testat lite på detta både i Danmark och i Sverige speciellt. Och de har funnit ut, ja, människor som går över till ett slikt kosthåll får mindre hjärt- och karsjukdom, får mindre av en räcke kräftformer. Och de har sett lite på mor- och barnproblematik, hur har barnet som växer upp under slike kostholdsmöjligheter. Då visar det sig att de får det bättre. Både mor och barn har det bättre på olika måter när vi kommer upp i en slik situation. Så, fördelarna då är många. Både för hälsan, för miljö, resursfördelningen, att alla ska få nok mat, matsäkerhet och en liten detalj till. Håller man sig till en grönare linje så får man mindre av det problemet vi har så mycket av i västen, att
vi spiser for mye. Mens andre ikke får nok, så spiser vi for mye.
Det är någonting med smakkombinationerna i morotskaka som jag alltid har gillat. Den är kryddig och söt, men också en aning syrlig. Det är gott. Idag ska Christina Cortez visa oss en morotskaka som är mer hälsosam än den vanliga. Men smaken finns kvar. Kom, så ska vi se vad Christinas variant på en smaklig morotskaka. Ska vi sätta igång?
Ja, det kan vi göra. Vi ska börja med att blanda ingredienserna till botten.
Ah.
Vi lägger dem torra för sig och de blöta för sig.
Okej.
Okay. Så vi kan börja med mjölet.
Okej.
Okay. Ja, vill du hälla?
Ja, det kan jag göra.
Ska jag bara ta en visp.
Så det här är vetemjöl eller?
Ja, fullkornsvetemjöl.
Fullkornsvetemjöl. Mm. Så det är 100% fullkorn?
Ja, så okay. Ska vi blanda i socker.
Okej, okay. Och det här är någon special sorts socker?
Ja, det måste vara socker.
Okej.
Okay. Det ger en god smak tycker jag.
Ja.
Och lite färg.
Ja, det gör det. Den är väldigt mörk i färgen. Och jag kan dofta den. Den är väldigt en stark doft.
Ja, aromatiskt.
Yeah.
Och sen ska vi ha lite kryddor här.
Okej.
Okay, både ingefära och kanel.
Okej.
Okay. Och så har vi lite salt där i också. Och vaniljsocker.
Okej. Okay. Bra. Mm-hmm. Och sen har vi
bakpulver.
Ja, det behövs för en kaka.
Mm-hmm.
Okej. Okay.
Och sen om du vill kan du blanda dem, ja just det, och hasselnötten också.
Vill du ha dem nu eller ska du blanda lite till?
Jag tror jag blandar lite till så kan du blanda allt det blöta.
Men ska jag ta morötterna här?
Mm, ja. Du kan börja med de här.
Okej, okay, jag börjar med den. Den här ser lite speciellt ut.
Ja,
du kan förklara.
Här har vi lingonsylt. Man kan också använda äppelmos om man vill.
Okay.
Efter vad man har hemma, vi hade lingonsylt så det gjorde vi.
Ja.
Och här har jag blötlagt lingon från...
Lingonfrön.
Och det gör en sån här äggaktig konsistens.
Ja, det gör
och
det.
Den binder.
Okay,
så istället det för ägg så binder det. Och det gör också lite bra fetter för lingonfrön är ju nyttiga.
Ja, precis. Det är det. Och eftersom det är en mörk kaka i alla fall, man kommer inte att märka att du har de här frön i. Och de smakar inte så mycket att man smakar dem heller.
Ja. Och sen har vi lite apelsinzest, alltså skalen som jag bara hackat.
Aha.
Och juice från samma apelsin.
Så det gör ungefär en apelsin, eller hur?
Ja, ungefär.
Ja. Och så har vi...
Jag tror du kan blanda ihop det lite och sen ha i morötterna.
Okej. Okay. Det kan jag göra. Vi ska inte glömma nötterna.
Nej.
Okej, okay, så blandar jag i morötterna.
Mm-hmm.
Och så är vi... klar med den här så kommer vi in med de torra ingredienserna. Så. Eller jag ska blanda den ihop lite mer kanske. Så. Ja. Och morötterna, det verkar inte att det är så mycket vätska men morötter i sig själva är väldigt blöta.
Ja, det är de. För den här smeten blir lite tjock av sig. Den är inte så flytande.
Okej.
Okay. Men det funkar.
Ja.
Och sen vad jag gör är att jag tar lite av det här åt gången.
Okej, okay. Och jag ska röra.
Ja, och typ vän. Ja, precis.
Okej. Okay. Och vi ska lägga till nötterna till sist kanske.
Mm-hmm. Det kan vi göra.
Ja. Då ska vi hälla över smetten i formen och sätta den i ugnen. Och medan den bakar så ska vi visa er hur vi ska göra glasuren till den här kakan. Nu ska vi göra den här glasuren till morotskakan och det är lite andra ingredienser än man vanligtvis använder att göra den här. Så vad har vi här?
Ja, vi har blötlagda cashewnötter, råa.
Och vi ska ha dem i mixen?
I mixen, ja.
Mm-hmm. Det är hur vi får en sån krämig konsistens, ja. Och de här blötlagda, de är mycket större än...
Ja, de suger upp sig vätska.
Hur länge har du blötlagt dem?
Några timmar. Man kan göra det över natten om man inte vill ha koll på det.
Ja. Och det här var kokosmjölk.
Ja. Och sen har vi tofu här. Ja. Som är den här varianten som inte behöver stå i kylen.
Aha. Och det är väldigt mjuk och krämig.
Mm-hmm. Och sen har vi lite citronjuice.
Ja. Vad är det? En, två matskedar ungefär?
Ja, ungefär. Och sen ska du ha en matsked honung.
Ja.
Nu skrapar ner den med en sån.
Tack. Ja.
Och lite vatten.
Och lite vatten. Ja. Och så ska man bara mixa den tills den är helt slät.
Mm-hmm.
Okej, men då sätter vi igång. Okej, nu är den väldigt krämig.
Ja, så nu ska den bara in i kylen och stå i kanske halvtimme, timme.
Okej.
Bara så att den blir fast.
Okej, för den är ganska rinnande just nu.
Ja, men den sätter sig när den får kyla ner lite.
Okej, men då sätter vi den här i kylskåpet och då kommer vi tillbaka och sätter glasuren på vår kaka. Nu har vi vår kaka och vår glasur som Kasuna har lagt på. Om ni vill få hela receptet kan ni gå in på lifestyletv.se. Och ni kan se att glasuren här har ställd och den är mycket fastare än det var förut. Och nu ser det ut som Kasuna ska dekorera kakan lite grann. Här från Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program. För dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses! Har du några hälsofrågor eller idéer som du vill att vi ska ta upp på Lifestyle Talk? Skriv till oss på talk@lifestyletv.se. Vi vill gärna höra från dig.